Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Radio Play.
Och välkomna till Mord mot mord, din true crime podcast
i eten.
Som min pappa sa igår när jag åt middag med honom, han bara, och sen så sänds det då i radio, alltså vår podd.
Gullig. Men det kändes som att du hade en sån himla gullig, alltså, situation med din pappa och Agneta igår.
Ja, men det var väldigt
när
mysigt.
De var dina researchers. Det var ju för livepodden, va?
Ja.
Som de bara började gå igenom hela
spåna fall. Agneta då i svensk årskrönika från hela 1900-talet och pappa Google i sin telefon.
Gud, så gulligt.
Han googlar, alltså, när jag var liten, när vi växte upp, så då gick han, så fort vi pratade om någonting, jag ska kolla i nationalencyklopedin. Så gick han då och tog rätt liksom,
band.
Och sen så slog han upp och så läste han så här: gråvargen, bla bla bla, till exempel. Nu är han, alltså, jag har exakt samma beteende fast med sin mobil.
Men och grejen är att
så ska jag bara kolla, alltså, liksom, allting ska han googla. Precis på samma sätt, allting in i nationalencyklopedin.
Men och grejen är typ att det känns som att det är mer så, alltså, så som folk gör nu, att man googlar, man aldrig behöver gissa, man behöver aldrig typ diskutera sig fram till någonting, utan man bara tar reda på någonting. Jag kommer ihåg att min bror, för vi hade några kompisar som har, du vet, den här tendensen att säga någonting som de absolut egentligen inte är sant.
Mm.
Som de absolut egentligen inte vet, som att det är självklart och supersant.
Mm. Och gud, hur många sådana kompisar har man?
Nej, men alltså
100.
Verkligen.
100. Alltså, jag hatar det.
Men då så kommer jag ihåg typ första gången min bror insåg, för han, du vet, han har alltid sånt. Nej, men det där kan inte stämma. Mm. Du vet, så som han, nej det tror jag inte.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att, du vet, första gången Erik var så här: screw you guys, det här kan jag kolla upp just nu. Och så bara plockar upp sin telefon. Så otroligt nöjd.
Så jävla skönt.
Vad hette det förr i tiden med internet? Vappa. Eller vad
just det.
Så var han typ så otroligt nöjd för att han kunde liksom så kolla bullshit.
Men det är ju väldigt härligt. Men det är också jobbigt när man är den som har bullshittat, så blir man påkommen.
Men gör du det mycket?
Nej, inte med flit. Men ibland så kanske jag har hört någonting som jag är helt övertygad är sant. Typ jag hade en diskussion med min kompis Björn om PET-flaskor.
Riktigt kul kväll.
Men jag har, Sheryl Crow drev ju en kampanj. Det finns en chans att vi har pratat om det här förut.
Nej, jag känner inte det.
Där var så här, man ska inte dricka vatten ur redan använda PET-flaskor.
Okej.
Okay. Och de får typ inte lägga i solen för det är cancerogent. Och det var jag
Sheryl
helt
Crow. Din nationalencyklopedi.
Verkligen. Och jag liksom bara,
vet,
hon var, nej, men hon var så här på Oprah och pratade om det, och du vet, så här, det är ju nu typ 12 år sedan, och det här kanske var för 2 somrar sedan som jag och Björn hade den här diskussionen. Så, och det, sen jag har då en lång utläggning om det här, att han satt och drack vatten ur typ en så gammal kolaflaska.
Hon gjorde verkligen ett intryck på det.
Och då sa han, det är inte sant. Så jag bara, jo, det är visst sant. Och så hade jag så en lång utläggning. Han bara, men jag har ju jobbat med, för han jobbar liksom, de investerar i så här olika liksom, företag typ. Då hade han jobbat just med någonting, med någon PET-fabrik. Så då visste han. Så han bara, jag kan ta med mig en avhandling typ som du får läsa igenom, du har fel. Och då fick jag ju så här googla snabbt. Och första googlingen var så här, det är en lögn. Så drick vatten, använda PET-flaskor hur mycket ni vill.
Ja, bättre än att köpa ny. Mycket bättre.
Mycket bättre.
För miljön. Det här är lite grann som när vi förra veckan tyckte att det var roligt att baseball skulle vara en stor sport i Japan. Tydligen superstort i Japan. Men också, det kan jag också känna, det bryr jag mest mycket om att jag inte visste om.
Nej.
Jag bryr mig otroligt lite om baseball någonstans. Men ändå härligt. Var det någon som informerade om det?
Jag har varit på baseballmatch en gång.
Var det kul?
I New York. Jag fattade. Absolut.
Glorifierad brännboll eller?
Alltså,
det baserar jag bara på att man springer och skjuter
slår
boll.
Ja, men, jag tror typ att alltså, jag vet inte. Ja, det var jättetrist i alla fall.
Ja.
Långt
som fan.
Vi gick typ innan matchen var klar.
Men öl
fick vi dricka, ja. Och korv åt vi. Du vet ju vad jag känner för det.
Du älskar korv.
Öl och korv, två starka favoriter. Men var väldigt trist var det.
Ja. Jag ska vi inte gå på det när vi är
kanske
i Japan.
Om vi är i Tokyo så kanske
vi ska... Eller så gör vi något annat som vi vill göra istället. Typ äter mat.
Ja. Är väl inte gå på kattcafé.
Nej, men det har jag ju redan gjort i Stockholm, så att vi behöver inte göra det. Ugglecafé. Hur hade du det i Paris?
Så bra.
Vi sågs aldrig.
Nej, men tiden gick ju så fort.
Men jag var så fascinerad över er. Det kändes som att ni hade ett sånt hårt turistschema. Alltså ni var uppe så tidigt och var iväg och gjorde saker. Så mysigt ju. Nu kändes som att ni var så duktiga.
Men så gör jag typ alltid när jag är utomlands. Att jag så här, jag vill gå ut och äta frukost klockan 9.
Just det, du sover ju heller inget.
Nej. Och sen, men sen så vi var ute typ mellan 9 och 6 varje dag. Och sen sov vi typ 1,5 timme eller 1 timme och gjorde oss i ordning och sen så gick vi ut igen.
Fan, vilka bra naps ni hade däremellan.
Det var så jävla skönt.
Vilken fest.
Så det var, nej men det var jättemysigt. Det var verkligen otroligt härligt.
Gud vad bra, härligt.
Och ni också.
Vi hade också superbra. Vi är ju mer så att en av oss går ut och köper frukost. För att det är typ något mysigt med att vara så här, du vet, ute, man typ låtsas nästan som att man bor i en stad eller på en plats. Och så är man ute och köper frukost och sen går man tillbaka. Också för att Marcus blir, du vet, man är utbränd, blir så himla trött av sociala situationer. Och vi bodde själva. Så behöver man en lite så långsam start på dagen.
Men ni bodde ju Airbnb också.
Ja, exakt. Så,
och vi bodde på hotell.
Nej, men det var fan kanon alltså.
Det var så härligt.
Det var så jävla härligt. Alltså... Paris va? Vilken stad.
Otrolig.
Stark spaning. Riktigt spark.
Men den är ju verkligen, den är ju verkligen helt helt otroligt mysigt. Yeah.
Vi flyttar dit.
Alltså det skulle jag verkligen kunna tänka mig göra.
En sväng innan vi åker, innan vi flyttar till Lund,
så tar vi Paris.
Exakt. Det blir skitbra.
Det är svårt att ingen av oss pratar franska bara.
Men kan inte vem av oss är mest likely att lära sig? Det är inte jag.
Typ jag eller jag.
Jag tänkte på Oscar.
Jag tänkte också på Oscar, men jag vill inte ge honom det. Men det är kanske mer likely att han lär sig det.
Men jag tänker att Oscar är bra också, på att lära sig saker.
Ja, och han är också lite så här mycket mer ogenerad än vad jag är. Så att han skulle också våga så här, typ, experimentera med att prata mycket. Ja.
Alltså Marcus tror ju typ att han kan franska. För att han typ var på 3 stycken språkresor.
Men han kan barn. Säkert lite. För det som jag gjorde nu, för jag har ju varit väldigt mycket i Frankrike med min bästis Lovisa. Och hon är jätteduktig på franska. Och där har hon i början var hon alltid så här, nu får du testa själv liksom. För att hon ville så pusha mig.
Inget gör mig mer stressad. Nej tack, jag vill absolut inte.
Och framförallt när hon är så duktig så att man bara ska beställa exakt samma sak fast på lite sämre franska bara.
Men
nu kände jag att eftersom Oscar inte pratar någon franska, eller lite grann, så passade jag på liksom och sådär, fråga hur mycket kostar den här taxin och lite sådana där små saker, beställde på franska.
Men Anna, men det är skitbra, då kan du och Oscar kan prata, det är nog bättre. Marcus, nej jag tror inte på honom.
Jag tror på honom, jag tror minst på dig.
Ja, gud, jag tror 100%. Men jag kan ju inte lära mig språk, alltså det är omöjligt för mig. Jag kommer inte ihåg någonting. Så nej, ingenting av det.
Det var mysigt skulle vara om vi alla 4 gick på en och samma så här kvällskurs. Så att vi så här, efter vi hade liksom gjort det vi gjorde på dagarna, så var vi så 1,5 timme på franska kurs. Och sen kunde vi gå ut och äta middag och ha så härligt.
Alltså det låter ju kanon.
Eller hur?
Ja. Men jag har en idé om att när vi får barn, du och jag.
Tillsammans.
Nej men att man ska när... Alltså när jag är föräldraledig så ska vi åka någon annanstans och vara i typ, i och med att Marcus kan jobba lite var som helst.
Och det, även om man hade haft ett vanligt jobb så kan man göra det. För det tänker jag att jag och Oskar ska göra också.
Ja.
För att då tar man pappadagar och mammadagar samtidigt.
Det är perfekt ju. Fan, när kör vi? Och ska vi ta med oss lyssnarna?
Ja. Vi ska
häng med allihopa. Häng med allihopa så drar vi till, så drar vi till Paris och går på samma franska kurs. 25 000 personer.
Så jävla härligt.
Så jävla stressigt. Någon jävel är där och
som
kan bättre.
Hörsal där det är någon som bara oui, ja, bien sûr.
Vi ska också bara ha liksom så, det kommer vara olika mordtematiska så att man kan liksom lära, alltså man kanske kan lära sig.
Så man kan bli nya Poirot.
Vi ska utbilda 25 000 nya Poirot. Precis vad världen behöver.
Alla ska ha likadana mustascher.
Ja, verkligen. Men jag tänker också, du har ju haft mer av en Sherlock Holmes situation going, men du kanske kan skola om.
Kanske.
Till Poirot.
De har lite lika stil.
Det var något jag skulle säga till dig. Jo, jag skulle bara varna dig för en sak som är att jag är ganska skör idag.
Okej.
Okay. Som att jag började lyssna på en ny podd idag. Eller inte en ny podd, det finns typ 90 avsnitt av den. Som heter Terrible Thanks for Asking. Som handlar, ja men du vet egentligen typ så här, när folk frågar så här, när det har hänt något skitjobbigt och folk bara, hur mår du? Man bara, ah, det är bra. Fine, du vet. Och att man egentligen vill svara Terrible Thanks for Asking. Så nu lyssnar jag på bara första avsnittet som handlar om en, men det handlar, det är, jag tror att det är hon som har podden, vars man gick bort i cancer typ. Och hon pratar med andra personer som har förlorat sina makar och typ, ja men du vet så. Så jag började rakt av gråta på tunnelbanan. Det som det är. Och det kommer bli bra.
Vi tar hand om varandra.
Tack snälla. Hur mår du?
Jag mår bra.
Hur är det igår?
Ja, igår var jag hos pappa Agneta.
Men just det, gud.
Jag hade en så här intensiv dag på stan som var jättemysig, men som jag var så stressad över, att jag bara, när ska jag få vila? För jag åt lunch med några kompisar och sen så var jag och liksom fixade till mina diskonaglar, som du kanske ser.
Vad jättefint.
Jag brukar ju alltid ha röda naglar. Den här gången gjorde jag glittriga naglar. Väldigt spejsat. Jag trivs jättebra i det. Och sen så träffade jag Junkan, min kompis, min bästis. Och sen så var jag hos pappa Agneta. Så det var så väldigt intensivt. Men jag somnade typ 9:30. Så det, var,
så det var helt enkelt då du hade tid att vila. 9:30. Det är ändå bra.
Det var väldigt härligt. Och du var på barnkalas, vet jag.
Jag har haft en sån, det känns som en vuxen helg. Dels för att jag varit hemma på kvällarna, men också för att jag har lätt nackspärr, vilket känns väldigt gammalt.
Det känns väldigt gammalt faktiskt.
Så det har jag. Och sen så var jag på barnkalas igår. Min kompis Annas dotter fyllde 10. Det var väldigt mysigt. Det var verkligen jättemysigt. Sen gick jag hem och sen så äntligen ansökte jag och Marcus om bolån. Alltså du hör ju vad som, att jag är en uråldrig person.
Verkligen. Stort ändå.
Ja, nu ska vi äntligen försöka läsa någonstans att bo.
Så bra.
Verkligen, en bra grej. Så jag funderar på att gå på en visning imorgon. Bara för att komma igång.
Ja.
Men jag är ju livrädd.
Det är ju jätteläskigt, för det är ju så mycket pengar.
Nej men panik. Och total panik.
Så är det någonstans man ska bo. Men det gäller ju bara att kasta sig in i det.
Jag var också panik för att jag tänkte på när Camilla köpte sin lägenhet. Och det visade sig när hon väl hade flyttat in att det var en tant som skällde hela nätterna i lägenheten bredvid.
Alltså skällde som en hund?
Ja.
Nej.
Jo. Och det vet man ju inte innan man flyttar in. Kan inte någon... Nu får jag älska en historia. Av våra lyssnare. Jag vill ha den typen av historier. Alltså du vet så här, okej, det är kanske jättedumt eftersom både du och jag ska försöka köpa en lägenhet nu. Men jag tycker också att det har någonting.
Skräckexempel.
Ja, exakt. Du vet så här, på saker man inte visste när man flyttade in.
Kul.
Det vill jag ha. Maila det till mordmotmord@gmail.com. För att jag vill ha lite sådana stories. För att jag tror att det kan finnas ett... Ja, det kan
var ha ska någonting. Du på visning imorgon då?
Årsta.
Årsta.
Ja. Och sen så vill vi också, innan vi ska börja jättesnart med våra fall. Men vi ska också säga livepods.
Ja.
Biljetter. Det är fåtal, alltså Stockholm och Göteborg är utsålt sen länge. Malmö, eller Norrköping, Malmö, Kalmar, fåtal biljetter kvar. Så skynda er på nu, för det säljer på. Och nu är det bara ett litet gäng kvar på varje ställe.
Och nu är det väldigt kort kvar. Alltså på onsdag är det den 10:e eller 9:e oktober. Och då är det liksom bara 2 veckor kvar.
Alltså det ska bli så roligt. Och jag har också sån panik.
Jag har sån sjuk panik, jag kan inte ens tänka på det.
Men alltså, det sa jag ändå till dig nu här i veckan, att typ såhär, att jag har en sån jävla stressig period och allting är så himla snurrigt och jobbigt och sånt. Och att det här är typ den grejen som såhär, att jag typ tänker på att vi ska åka ut och göra det här. Det är typ det som känns roligast med hela. Alltså så här, det är verkligen det som gets me through the fucking day.
Det ska bli otroligt
kul. Är att jag bara delvis bara, alltså det måste jag verkligen säga, jag tycker delvis att det bara är väldigt mysigt att du och jag ska åka bort tillsammans. Men sen att vi, men den andra lilla grejen också väldigt, väldigt rolig. Så att fan, kom och träffa oss och lyssna på när vi pratar. Och vi ska sätta oss nu efter och planera upp fall. Och
vi säger väl det där igen, att även om man inte bor i Kalmar eller Malmö eller Norrköping, så passa på att upptäck Sverige. Ta en resa. Ta med din partner eller din bästis.
Eller din mamma.
Eller din exakt. Och så bara,
eller din pappa.
Åk till en annan stad. Ja. Bo på livepod, bo på hotell. Så himla mysigt.
Alltså det är som när jag och Marcus och bara åkte. Vi ville se Mattias Altberg. Mm. Slutsålt i Stockholm, slutsålt i Göteborg. Då åkte vi till Örebro över helgen.
Jag menar det.
Bara gick på en konsert. Resten av tiden var vi i Örebro. Jättemysigt. Så att kom och häng med oss. Upptäck Sverige. Det vill vi verkligen
uppmuntra.
Uppmuntra, exakt. Jag har hört att stället vi ska vara på i Kalmar. Super, super mysigt.
Härligt.
Ja. Innan vi börjar, ytterligare en grej. Förlåt.
Åh, vilka fina frimärken.
Vi har ett paket. Men kommer du ihåg att jag sa här om veckan att vi har en lyssnare som jobbar på ett Karls, alltså med TR.
Just det.
Som skulle skicka paket till oss och lukta på det. Alltså man känner hela vägen ut.
Åh, gud, vad härligt. Och så fina frimärken.
Jag vet, det är väldigt, väldigt tejpat bara.
Alltså, hur mycket pengar la du på gaffatejp? Eller vad heter det?
För jag var liksom på väg att börja öppna det här på jobbet, för det kom till mitt jobb. Och sen så bara gav jag upp halvvägs igenom.
Du märks att du inte är lika rutinerad på att öppna paket som jag. Kolla, jag är redan halvvägs inne.
Och för att jag insåg, Anna kommer bli så mycket gladare om hon får öppna det här.
Tack Karin, du är verkligen en omtänksam vän.
Tack snälla. Eller varsågod menar jag. Så det är, jag tror att det här är liksom, åh jävlar vad det lät.
Här får man inte vara rädd för att ta i.
Okej, berätta vad vi har.
Vi har ett svart te som heter A Murder Is Announced.
Nej!
Jo.
Det är mordtema!
Här har vi ett rooibos-te. Murder on the Orient Express.
Det här är det
finaste! Så härligt! Sen har vi ett grönt te som heter Psycho Lemon.
Alltså.
Och sen så är det Umeå Special.
Hon är från Umeå.
Ah, gud vad härligt.
Alltså.
Och sen så är det fina praliner. Åh, wow. Och ett brev.
Har vi fått ett brev med? Nej men.
De har skrivit så här: hallå Anna och Karin, tack för den bästa podden, men också era sköna personligheter som får en på bra humör.
Nej men.
Cool. Men, haha, här kommer en god plot twist. Jag heter egentligen My. Ingrid är mitt mellannamn som jag älskar, som jag ofta använder My då My snabbt blir ett problem internationellt.
My. Ah, men det är för att jag sa Ingrid när jag tackade i podden. Japp.
Tilda Höstmysiga. Två teer jag bytt namn på för att passa lite bättre och för att jag är inne på i en Agatha Christie-period. Ja! Skickar också med praliner. Den vita smakar mojito och den andra smakar strawberry daiquiri. Så gott, skriver hon, och det säger jag också. Så gott. Alltså pralinerna.
Pralinerna, ja. Ska vi bara säga så här?
Hoppas ni hittar någon favorit. Ni är så välkomna hit på live. På live och äventyrkram från Norrland. Tack.
Ja, men alltså Umeå står ju definitivt på våran drömlista.
Tack snälla.
Tack, det var snälla otroligt. Underbara du.
Fantastiskt.
Ja, fan, du vet hur dåliga mina stämband är. Jag tror att det här är det som kommer att ta mig genom live på turnén.
Absolut.
Bra.
Utan mjölk.
Utan mjölk med honung. Mm. Superbra.
Härligt.
Nu pratar vi om mord.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
All right.
Okay.
My turn.
Yeah.
För dagens fall så har jag sett en NBC Dateline NBC dokumentär som heter Under the Desert Sky. Mm. Och så har jag läst lite olika artiklar som vi länkar till i Facebookgruppen. Så nu börjar jag.
Yeah.
Michaela Constanzo föddes i West Vendover i Nevada i USA 1994. Hon hade två stora systrar som heter DJ och Christina, som hon var väldigt nära med. Michaela kallades för Mickey, så jag kommer också kalla henne för det framöver. Och Mickey var duktig, bra i skolan. Hon liksom hade bra betyg. Hon var väldigt aktiv inom olika sorters sport. Hon hade mycket kompisar och var en väldigt så här, söt tjej.
Mm.
Hon beskrivs liksom, ja, bland annat av sina systrar som så här. Hon var perfekt om man tänker sig så, liksom rent hur en tonårstjej ska vara.
Mm.
Hon beskrivs av sin mamma och alla övriga i familjen som att hon föddes med ett leende. Men att hon var så en väldigt envis tjej som så här gav sig fan på att uppnå saker. Du vet. Hon var så här en go-getter. Hon var ju då väldigt aktiv i skolan. Eller liksom hon trivdes i skolan och gjorde mycket sådana after school activities. Och varje dag efter skolan så brukade hon få skjuts hem av sin äldsta syster Christina. Men den 3 mars 2011 så var Christina bortrest med sin pojkvän. De hade åkt till Las Vegas för över typ... Ja, de skulle dit i alla fall.
Yeah.
Och Mickey skulle då gå hem på egen hand. Vilket ju inte känns konstigt, hon är 16 år. Ja, men hon brukade liksom inte göra det.
Nej, det var bara inte en del av hennes vardagliga rutin.
Exakt.
Liksom. Jag fattar.
Så hon ska i alla fall gå hem själv, typ första gången någonsin verkar det som. Och hon kommer inte hem.
Men till sån här, det är så jävla hemskt när de inte kommer hem.
Mm. Och Mickey var... alltid vanligtvis väldigt noga med att höra av sig och skickade alltid så här sms med så här uppdateringar eller typ bara så här för att liksom checka in med sin mamma typ att så här, nu träningen är slut eller jag går och gör det här med mina kompisar eller så hon var alltid väldigt noga med det och eftersom hon inte gjorde det den här eftermiddagen så blev mamma så här väldigt fundersam när hon inte gjorde det. Och mamma försökte ringa men hon svarade inte och du vet sådär.
Det här är varför man ska ha konstant kontakt med folk. För att
verkligen.
Man kommer så snabbt märka att någonting är fel.
Verkligen.
Hur snabbt hade du märkt att något var fel med mig?
Så jag brukar ju tro att när du inte har svarat på en timme så tänker jag att det har hänt
en
någonting.
En timme? Lång tid.
Jag vet. Men du brukar ju, men typ som igår, då så hade du inte varit aktiv på Facebook i 5 timmar när jag skrev till dig.
När var det på kvällen?
Ja.
Hade jag legat sovit tror du?
Nej, det var när du var på kalas.
Ah. Men det var, jag hade fullt fokus på barnen.
Okay. Så mamman försöker först få tag i liksom, den här syrran som är bortrest. Bara för liksom, så här, har du hört någonting? Och hon är bara så här, nej. Men hon är säkert bara liksom, träningen kanske dragit ut på tiden. Eller det har säkert inte hänt någonting. Och den mellansystern som var närmst i ålder då med Mickey, för hon var då yngst. Som hette DJ, med den här mellansystern. Hon och Mickey var... liksom väldigt nära, både åldersmässigt men också socialt. Så att hon blev också så här, men vad konstigt att hon inte svarar ens när jag typ hör av mig. Så hon blir typ lite lack, du vet, först. Du vet, som man kan bli innan man hinner bli orolig. Så bara, men vad fan svarar du inte
så för? Som du är med mig efter 10 minuter.
Exakt. Så DJ, systern då, som är hemma i staden. Och mamman börjar ringa runt till Mickis kompisar för att höra om någon vet var hon är. Men det är ingen som vet det, liksom. Och så småningom ringer mamman polisen som också direkt börjar liksom
leta.
För den polisen som var ansvarig för det eller liksom som fick in det var att säga, har sagt så här, i den här dokumentären där han intervjuat sen att det är aldrig någon idé att vänta för att liksom, ju snabbare man börjar desto lättare är det att
exakt.
Komma igång.
Var det de typ 24 första timmarna är så extremt exakt. Viktiga.
Och det gjorde mig så glad för det känns ofta som att bara, nej men hon är bara en tonåring typ.
Verkligen, en sån 16-årig tjej bara, hon är hos sin kille, ni exakt. Vet inte om att hon har en kille. Men också den grejen som är så man bara, just att man inte lyssnar på dem alltså anhöriga. För man tar det här så vet du.
Ja. Nej, exakt. Oh, gud. Men så den här gången så sätter de i alla fall igång med en gång.
Så skönt.
Och även då polisen som började ta kontakt med alla kompisar precis så som mamman hade gjort, men de liksom grottar lite mer.
Mm.
Men de får, eller ingen vet någonting förutom att alla säger att de har sett Mickey senaste gången typ vid 5-tiden när hon då lämnade skolan, eller i skolan. Så att alla sett henne runt 5 vid skolan. Och polisen börjar också ganska direkt kolla hennes telefonlister. Och vem, liksom, som ser så här, vem har hon hörts med liksom, tiden innan hon försvann? Eller innan man såg henne sist? Och där är det framförallt ett nummer som hon har hörts med så här jättemycket under dagen. Typ pratat telefon, smsat, så här, man kan ju inte se smsen i telefonlistor. Men liksom de ser att man har haft tät kontakt. Och den slutade då klockan 5 också, den här sms-kontakten eller telefonkontakten. Och polisen då tar in folk på förhör eller du vet, så pratar med hennes kompisar. Och bland annat då hennes pojkvän Javier som också var 16 år gammal. Och han är typ så här, när de bara, har märkt något konstigt med henne på senaste tiden eller du vet, någonting sånt. Och han bara, nej, allting var som vanligt mellan oss, det var inget konstigt alls. Och verkligen så här, weird tycker han. De plockar också in en god vän till Mickey som är en kille som heter Cody Patton. Och de har varit vänner så här väldigt länge, han är 2 år äldre. Men de har alltid varit kompisar. Och han hade det så här kämpigt både med att klara skolan och hemma med sina föräldrar. Så han hade fått chansen att flytta in med sin fästmö. Alltså han är då 18 och är förlovad med en tjej som heter Tony Fratto. Och Tony Fratto då, bara flickvännen, bara för att prata om henne lite kort också. Hennes familj var mormoner och hon hade då sett det som sitt uppdrag typ att hjälpa
att rädda honom. Ja. Mm, fattar. Och alltid en bra grund för en relation.
Verkligen. Och Cody hade också konverterat till mormonkyrkan, eller vad man säger, när han blev ihop med henne. Ja, okej, i alla fall. Cody var den här killen som hon hade smsat med precis innan hon försvann. Så det är väl därför de liksom plockar upp in honom ganska snabbt. Och han säger i förhör då så här: nej men jag såg Micke i skolan typ vid 17:30 och då var hon med sin pojkvän Javier. Och så kommer de liksom inte så mycket längre än så. De bara, vi hittar inte henne, de fortsätter typ så här leta, typ systran kör runt med bilen och du vet så här, mamman typ sitter hemma och bara väntar på så här, de är så här, du måste vara hemma, om hon kommer hem så måste du vara hemma. Medan alla liksom är ute i staden och så här. Men så småningom så, eller polisen anordnar då ganska direkt skallgångskedjor som ska då genomsöka området som ligger runt staden, vilket är bara öken, för att det är inne i världen. Så det är så här, hur mycket öken som helst. Och Tony dyker inte upp. Men så 2 dagar in, typ 36 timmar efter att hon har försvunnit, gör man då ett fynd i öknen. Mm. För då är det en person som är ute och går den här skallgångskedjan som upptäcker så här nyligen gjorda hjulspår i marken. Och när han tittar typ lite närmare så bara så här, men det här skulle nog kunna vara blod. Så de följer då de här hjulspåren och det här spåret, och tyvärr så då hittar man Mickis kropp i en grundgrav. Och hon har då blivit slagen och huggen med kniv, och de skadorna har då liksom tillsammans lett till hennes död. Och det beskrivs typ som att det är så här, det ser väldigt aggressivt ut liksom. Så det är
liksom
känslor.
Ja, exakt.
Och en sak som de tyckte var konstigt var att hon hade typ som ett så här bultband, du vet, buntband.
Men runt handledarna.
Heter det buntband? Jag har sagt bultband.
Bunt.
Okej.
Det make mer sens om man har runt en bunt.
Absolut.
Någonting än en bult. Men vänta, nej, nu heter det säkert bultband bara för det. Men om ni gör det, berätta det för Anna, inte för mig. Så ni bekräftar henne, men jag lever fortsatt i min villfarelse.
Det heter buntband.
Ja, okay. Mm.
Hon hade ett buntband runt sina armar. Mm. Och det menar de, polisen då säger så här, det är ju tecken på att hon har blivit bortförd mot sin vilja och tagit till den här platsen där hon senare då gick sin död till mötes. Liksom. Så superhemskt. Och det, först när polisen upptäcker det så kan de ju, de måste ju så här kalla in massa andra. Så att hon typ, och det tar så lång tid för den här staden låg så off. Och då tyckte jag det var så fint, för typ så här, det är massa människor som vaktar runt så att hon inte ska behöva vara själv ute i öknen. Jag vet, det är så gråtigt.
Jag sa att jag var skör idag.
Förlåt. Det är så fint.
Gud, det är verkligen fint.
Okej. Så polisen då, när de har hittat henne, börjar gå igenom då så övervakningsfilm från hennes skola. Och där kan man se att man kan se Micky när hon liksom går ut från skolan runt 5. Och på filmen är det då också, ser man också att Cody går precis bakom henne. Cody har ju sagt att han har sett Micky lämna skolan genom huvudentrén och att hon
med
var
Javier.
Med Javier.
Mm.
Men filmen visar då att Micky använder en annan utgång och att Cody är precis bakom. Så det tycker de är konstigt, polisen. Så de så här kallar in honom igen och förhör honom. Och när de förhör honom igen så kör han liksom bara samma historia som han gjort första gången. Att så här, nej men jag har absolut ingenting med att ha det här att göra. Och det är liksom, det här är, som jag sa, det här stämmer. Det jag sagt från första början typ. Men hans pappa Kip Patton, som var den personen som hade tagit med Cody till skolan. Ber att få prata ostört med sin son en stund. Och då bedjar han till sin son att bara säga, du snälla bara berätta vad det är som har hänt. Liksom. Du måste, om du har någonting med det här att göra, så måste du berätta vad det är som har hänt. Och den här pappans, det här pappan säger finns här inspelat. Så det finns i den här dokumentären. Och pappan är helt såhär, du vet.
Ja, för han pratar med honom inne i rummet. Ja, eller? Jag fattar.
Men, ja.
Pappan är liksom djupt skakad men ändå liksom så här, ja. Du måste säga
det. Du måste göra någonting.
Jävlar vad starkt.
Liksom. Ja, så verkligen. Så då börjar då Cody berätta en historia. Och då berättar han att den här 3 mars 2011 har han då plockat upp Mickey med sin bil utanför skolan. Och hon har då sagt till Cody, enligt Cody, allt det här är enligt Cody, att hon vill att Cody ska göra slut med sin flickvän Tony, eller sin fästmö Tony, och istället bli ihop med Mickey. Och när han säger att han inte vill det så har då Mickey blivit så här jättesur och typ börjat slå på honom i bilen och bara så här liksom spårat ur typ. Så då har de då liksom kört, under tiden de har pratat så har de liksom kört ut mot öknen. Så att till slut så stannar de för att hon typ är så liksom arg i bilen. Och går ut och så här. Och när de då kommer ut så fortsätter hon och du vet så att putta på honom eller du vet. Och då har han puttat henne. Så att hon har ramlat och slagit i sitt huvud.
Men det är inte så hon har dött.
Nej, men nej, precis. Och efter, enligt honom då, så efter att hon har slagit i huvudet så får hon någonting, typ, något slags slaganfall eller typ hon börjar så här skaka eller du vet någonting. Så då har han hämtat en spade i bilen för att, som han säger, knock her out, så slår han henne i huvudet.
Det, jag tror typ inte att det är så man behandlar ett slaganfall. Liksom.
Jag tror inte det heller. Så att, men då när han har slagit henne med spaden så har hon fått liksom en väldigt allvarlig skada. Då. Mm. Så att då har han fått ännu mer panik och typ hämtat en kniv och liksom skurit i henne. Det är hans liksom berättelse.
Så konstigt efter, som fan.
Så jävla
får
konstigt.
Får man ju lov att säga. Men det är ändå ett erkännande av att säga, det här, det är jag som har gjort det här, men det var inte meningen.
Exakt.
Den grejen. Yeah. Och också typ, och hon var inblandad för att hon började gå på mig.
Ja, yeah, exakt.
Classic.
Och efter det här har hänt då, så har han begravt henne i den här graven där ute, där hon hittade sen. Och när han får frågan om liksom varför han har gjort det, så är det typ att han bara, jag vet inte vad som hände, och du vet, väldigt sådär. Mm. Så han grips då direkt och häktas för mordet på Mickey. Och alla blir typ helt chockade över att höra att han har gjort det här. Och alla är bara så här, det hänger inte riktigt ihop, typ den här historien. Mickey hade ju en pojkvän som hon var kär i.
Ah, ja.
Hon var verkligen inte den typen som så här bråkade eller konfronterade någon, utan hon var liksom verkligen så här lugn person. Det låter inte alls som.
Plus att det, eller som du sa innan, typ att våldet man såg ut att vara liksom raseri.
Ja, verkligen.
Så det stämmer ju inte heller. Nej. Liksom.
Väldigt konstigt.
Ja,
så först efter han har erkänt och att han sitter häktad så skaffar han sin advokat.
Okej.
Okay. Och under tiden han sitter häktad så hans fest med Tony, liksom, hon så skriver massa brev, så kärleksfulla brev till honom och åker ofta. Han sitter tydligen i liksom ett fängelse eller ett häkte 4 timmar bort från där de bor. Och hon åker liksom fram och tillbaka och hälsar på. Så här. Och även hennes föräldrar åker med för att träffa då Cody, som är ju deras svärson. Och han har ju bott hemma hos dem och sådär. Så att han sitter där. Och Codys advokat, han är typ bara så här, det här är lite konstigt liksom. Det är lite knepigt fall. Så han bestämmer sig för att koppla in en gammal Secret Service agent som han känner.
Nej.
För att hjälpa honom att liksom granska fallet och vara så här, det är liksom, det är något ihop som inte riktigt stämmer. Så. Just precis det som vi var inne på, så här, hennes skador stämmer inte överens med hans berättelse och du vet. Så, här, så att de börjar liksom granska det här lite. Så advokaten och den här Secret Service agenten,
ja,
de pratar mycket med Tony och är så här, vi vill veta vad du vet typ. Men hon är typ helt så här nollställd och bara så här, verkar inte alls vara särskilt berörd av vad det är som har hänt.
Och då är det nog hon ändå typ en person, eller så hon kände ju ändå Mickey liksom.
Exakt.
Men och hennes kille sitter nu inne för det, men exakt, hon är liksom så här, Okej.
Konstigt.
Riktigt märkligt. Mm.
Så går det några veckor, typ in i april. Så kommer Tony tillsammans med Codys pappa till Codys advokater. Och hon säger att hon vill berätta vad som har hänt.
Det är hon.
Så hon berättar att den dagen som Mickey har mördats hade Cody plockat upp Mickey i skolan, precis som han har berättat. Hon säger att sen har han smsat Tony att han har henne i bilen. Och sen har han åkt och hämtat upp Tony och sen har de börjat köra tillsammans de tre i bilen.
Okej.
Okay. När de sen då har kommit ut i öknen så har då enligt Tony, Mickey och Cody gått ur bilen. Och där har de två börjat bråka. Och när hon sitter i bilen så hör hon typ en så här, en thud som de säger på i dokumentären. Jag vet inte riktigt vad det betyder.
En duns
liksom. Mm. Och då går hon ur bilen. När hon hör den, för det låter som en duns typ mot bilen. Så här. Och då när hon kommer ur bilen så ligger då Mickey helt stilla på marken. Så här. Och Cody har börjat gräva med den här spaden. Jättekonstigt. Och hon berättar då att de båda två har slagit henne med den här spaden. Och sen då
knivhuggit henne.
Att de båda har gjort det. Och varför hon erkänner det är typ så här väldigt konstigt. För att det är ingen som har varit misstänkt mot henne egentligen. Det finns inga bevis som knyter henne dit. Det finns liksom ingenting. Och han har redan erkänt och sagt att han var ensam. Och hennes föräldrar då vittnar om att sen Tony blev ihop med Cody så har hon blivit helt annorlunda. Liksom. Hennes beteende har förändrats och sådär. Och de är helt övertygade om att hon egentligen är oskyldig.
Mm.
Men att hon har blivit typ, alltså manipulerad eller tvingad av Cody att erkänna.
Liksom. Men det går ju inte ihop med det du precis sa om att så här, han hade redan erkänt det själv.
Nej.
För det förminskar ju inte hans roll i det hela.
Nej.
Hennes historia, det enda som är så här, hon var med. Men han är fortfarande precis lika liksom delaktig.
Men det de tror då är att hon liksom inte har förstått. För någonstans läste jag att hon har liksom gjort någon sån här utredning.
Mm.
Där hennes liksom emotionella, och hon var ju typ 17, Tony.
Mm.
Men att hon då ska ha varit som en 15-åring. Det är ju inte så jättestor skillnad. Men att hon då inte skulle liksom förstå, att hon trodde att hon hjälpte honom genom att liksom erkänna själv också.
Och jag tänker typ att det kan bli den grejen när man är så här, att hon hade uppenbarligen bestämt sig för att typ rädda honom, att liksom skydda honom.
Exakt.
Så att man går in i den rollen något så totalt att man liksom, ja.
Precis, det är då vad hennes föräldrar tror.
Ja.
Och de är bara så här, men vi var så himla nära henne, hon är inte så här, hon är verkligen liksom en duktig dotter, typ hon var så här good Christian eller good Mormon och du vet, allt det där.
För kristna har ju aldrig dödat någon.
Nej. Men det de också berättar är då att Cody har varit väldigt kontrollerande över henne. Alltså liksom verkligen bestämt.
Mm.
Det finns också så filmer från övervakningskameran i skolan där det liksom visar just när han tar så struptag på henne och är väldigt så hot, liksom så aggressiv mot henne i skolan. Så det kanske finns någon sanning bakom att han inte var en schysst kille. Liksom.
Nej, usch, vad behagligt.
Men hon grips ju då också såklart, och precis som du säger, båda två blir ju anklagade för mord, och det är ju inte så att det hjälper ju ingen.
Nej.
Och de ställs då båda två inför rätta, som vad jag förstår i separata rättegångar, och Cody blir först erbjuden en liksom uppgörelse, en plea deal, där han liksom, om han erkänner så blir han, eller om han vittnar mot Tony, så blir han dömd till fängelse med chans till frigivning. Och så slipper han då dödsstraffet som hade varit aktuellt innan. Och han tackar just först ja till att vittna mot henne.
Okay.
Och då börjar han berätta så här, att det som hade hänt var att Tony och Mickey var osams. Tony hade varit super, super, super avundsjuk på Mickey. Och de hade så här tjafsat jättemycket med varandra. Och hon hade tydligen också sagt så här, du vet, typ kallat Mickey för slatt, och du vet, varit väldigt så här taskig, du vet, mot henne. Verkligen hatat den här Mickey. Och då hade Cody typ lagt sig i och bara, kan inte ni bara liksom göra upp det här?
Kul. Om jag bara kör er ut i öknen.
Det är exakt så. De har alltså bestämt, enligt honom då, att de har bestämt att de ska typ åka ut och slåss för att typ göra upp om det här.
Oh, god.
Men när han har berättat då så här, han har plockat upp Mickey och Tony och sen ska de åka och slåss. När han har berättat det, då kommer hans advokat och bara så här, hallå, vad gör du typ? Så då stoppar han sig. Han ångrar sig. Han vill inte vittna mot Tony och berätta liksom inte mer. Och sen så säger han att han vill gå vidare i rättegången utan att göra liksom någon deal. Jättekonstigt. Så Tony blir istället erbjuden en plea deal.
Just det.
Där hon ska vittna mot Cody. Och där ska hon då erkänna sig skyldig till dråp istället för mord. Och då får hon chans, alltså då kommer hon ju bli dömd typ till livstid, men med chans till frigivning efter 18 år. Så hon då vittnar mot Cody. Och då ändras historien igen. För då menar hon att Cody hade blivit så här mer och mer irriterad på Mickey den senaste tiden. Att han typ var så här, gud, jag kan typ inte ens höra hennes röst, jag blir så jävla irriterad på henne. Så den dagen, som den 3 mars då, där Mickey blev mördad, har han då plockat upp Mickey, smsat Tony. Tony hoppat in i bilen, och när han hoppar in i bilen så ligger Mickey typ då bultbandad i baksätet.
Gud, just det, hon hade ju buntband.
Jag kommer aldrig kunna lära mig att säga buntband.
Du behöver inte det. Du är en person som pratar som du vill. Men jag hade helt glömt bort det.
Ja.
Det stämmer ju heller inte överens med någonting av det de berättat innan.
Nej.
Okej. Men då är det här hennes nya historia.
Det här är hennes nya. Och sen så när hon då har kommit ut till vad hon också kallar ibland för designated area, fast hon menar att det bara är slumpmässigt, men när de är då i öknen, så har han skickat ett sms till Tony i bilen, fast de sitter bredvid varandra, där han har skrivit så här: vi måste döda henne. Och han ska då sen ha liksom börjat gräva en grav och sen dragit ur Mickey ur bilen, och där har han då tvingat Tony att slå henne med den här spaden.
Okej, så där har det gått över till det. Efter.
Och sen har han då, hon säger att hon inte hade någon val, att hon bara agerat på hans liksom instruktioner. Och att Cody var den som då hade mördat henne. Hon hade typ hjälpt att hålla fast henne, men det är han som har mördat henne. Och efter de har mördat henne då, så har de begravt henne. Sen har de åkt till McDonald's. Och sen så har de åkt över gränsen till Utah, där de har bränt hennes grejer.
Gud.
Så det är då den nya historien.
Den låter ju, förutom att det verkar vara konstigt vad motivet är.
Ja.
Får man ju lov att säga.
Och precis, för i Tonys dagbok så har hon då skrivit massa saker. Hon är liksom sjukt osäker på att Cody verkligen vill ha henne. Hon är typ helt övertygad om att han typ vill ha Mickey. Hon skriver typ saker som så här, hon är rädd för att han ska lämna henne för Mickey. Och så har hon skrivit typ så här: det kanske är lika bra att vi bara är slut, så att han får vara med henne. Och typ, de kommer vara mycket lyckligare utan mig. Alltså, vet, hon verkar vara väldigt så här,
hon är jätteosäker. Hon är osäker på det sättet som man är när man är typ 17 år gammal och typ en dålig relation.
Ja, verkligen.
Och även i många, alltså i de flesta relationer i den åldern, verkligen. Så är man ju sådär super
jättenojig.
Exakt. Men också bara, Mickey har ju kille.
Exakt. Nej, det är ju helt irrationellt.
Och det har ingenting, alltså det har liksom ingenting med henne att göra.
Nej.
Så
det skulle ju då kunna vara liksom ett bevis för att Tony faktiskt har mer motiv.
Ja.
Att typ så här, att typ vara till Cody så här: om du verkligen älskar mig, så bevisa det.
Som den Therese Johansson Rojo grejen typ.
Just det. Men Tony har ju redan tagit sin plea deal, så det blir liksom ingenting mer. Alltså du vet så här. Och det verkar ju då, det finns saker som talar för det ena och det finns saker som talar för det andra. Och det enda man vet är ju att båda har ju varit involverade på något vis. Och hon är liksom, och hon är tyvärr död. Men man vet ju inte vem som egentligen har gjort någonting, man vet inte vilken historia som är sann. Och precis som du säger, man vet inte riktigt vad motivet är.
Och det där är liksom, alltså inte för att det är, men just den där grejen, tänk att liksom familjen inte heller får typ så här varför svaret. Och sen är ju det svaret, oavsett vad det är, inte tillräckligt.
Nej,
förstås. För att det finns inget varför som är liksom väger tänkt nog för att döda någon. Men ändå, alltså det är liksom,
det är ju fruktansvärt. Och Cody bestämmer sig för att erkänna sig skyldig för att slippa dödsstraffet. Så han blir dömd till livstidsfängelse utan chans till frigivning. Och han sitter ju då fortfarande i fängelse, såklart. Och 2018 så gifte han sig med en kvinna som heter Amanda, som har skrivit massa brev till honom och så här. Och de får inte ses, för det här fängelset där han sitter, de har inga sådana...
Så hög risk.
Ja, de har inga sådana där liksom mötes tillfällen som...
Okej.
Ja, och Tony dömdes då till livstidsfängelse med chans till frigivning efter då 18
år.
Och hon ska då söka för att bli fri om 10 år efter sin dom, vilket är typ 2022 eller 2023.
Åh, jävlar vad sjukt.
Så sjukt.
Fan. För jag menar att så här, ja, vi har ju för sig typ hört om fall där det är typ så här, jag stör mig på den personen.
Ja.
Och det är folks motiv.
Mm.
Men det känns ju, varje gång man hör om ett sånt fall så blir man så jävla yr i huvudet. Typ.
Men det är helt jävla galet, vad är det för lösning liksom?
Jag också, så verkligen.
Talk it out, don't even fight it out.
Eller typ så här, don't talk to each other. Alltså bara sluta vara med.
Nej, det är så jävla hemskt.
Och jag tycker så jävla synd om hennes familj.
Mm, det är vidrigt. Och de, i den här dokumentären då, så finns det också så här klipp från när han då liksom döms. Och de liksom typ jublar ju och så här. Samtidigt som familjen verkar tro att Tony har mer inblandning än... Ja, så att, men den här dokumentären är typ en och en halv timme lång. Och den är liksom berättad på ett ganska töntigt sätt. Men den är faktiskt väldigt intressant ändå. Och har väldigt mycket mer runt information. Så att den ska vi ju såklart länka till.
Det gör vi. Vi länkar den i Facebookgruppen. Gud, Anna. Det var hemskt.
Fruktansvärt. Så alltså, jävla hemskt.
Alltså, jävla
jag ska
hemskt.
Sluta göra unga fall här på ett tag, tror jag.
Oh.
Det har varit lite för mycket sånt.
Ja. Och som, ja. Det är ju det där att du, det jag tänker att du relaterar till olika personer.
Ja, det är ju typ det.
Och så sätter det sig i dig så himla mycket. Och jag kan berätta för dig att mitt fall också är fruktansvärt sorgligt.
Vad härligt.
Om en ung person.
Vi så kanske att, ska göra oss en kopp tryggande kopp te.
Ja.
Och fortsätta.
Vilken vill du ha? Jag gillar ju svart te mest.
Ja, svart eller rooibos.
Bra, vi gör det så kommer vi tillbaka snart.
Hej.
Hej.
Jag lyssnade ju under en period på poddar på 1,5 hastighet.
Nej, gjorde du det?
För att jag inte... för att jag inte visste det. Jag bara tyckte de pratade så sjukt fort.
Nej, men. Kul. Klar jag blev. Okej. Nu ska jag göra ett fall som är jättehemskt och helt sjukt på många olika sätt. Och det mesta infon har jag fått från en dokumentär, alltså en Channel 5-dokumentär, brittiska Channel 5.
Mm-hmm.
Men jag vill inte säga vad den heter för den är slutet.
Okej.
För att inte... Ja, du fattar.
Det är spoiler.
Ja, exakt. Det förklarar liksom hela fallet på ett sätt som förstör min
uppbyggnad. Säg det bara.
Nej, jag vill inte. Jag kommer säga det sen. Men, och jag kommer också förstås lägga det i vår Facebookgrupp.
Mm.
Och sen så är det också typ så här, du vet, Telegraph, BBC, Guardian, alltså bara helt vanliga nyhetsartiklar.
Mm.
Så i september 2017 så störs den idylliska London-förorten Southfields av tjock rök. Den kommer liksom från en trädgård liksom till ett hus där. Och det här området är liksom väldigt välmående. Det ligger precis vid Wimbledon.
Mm.
Alltså om jag förstått rätt så när man ska ta tunnelbanan till Wimbledon så går man av Southfields. Liksom.
Om man inte åker limousin då.
Exakt, vilket man ju gör.
Såklart.
Men så att det är så här, folk har bra liksom, har det bra ställt där, men inte bara det, utan så här, av de som bor där så beskrivs det också som att det är så här, vi är som en liten by typ.
Jag fattar.
Och i den här dokumentären så är det typ också grannar som uttalar sig, som man känner lite grann så här, man bara, ni är såna jävla skvaller personer. Jag tror att man har koll på varandra.
Ja, de har såna där skvallerspeglar på fönstren.
Ja, men typ att det är så att de bara, du vet, vi var ju på rättegången, man bara, vad ni på, alltså du vet verkligen, ja, lite så. De håller koll på varandra. Men som sagt då, den här septemberdagen för 2 år sedan Så är det, september 2017. Ja. Då undrar liksom folk så här, vad är det som händer här? Och en anledning är att det...
Då börjar folk rasta sina hundar så här mycket ja, men
typ,
utanför. Nej,
alltså det är typ någon som de bara, ah, han kikade in lite grann och såg någon stå och lägga lite pinna. Alltså du vet, verkligen så typ. Men och delvis då så är folk också oroliga för att de tycker att den är liksom, att elden är för nära huset och typ altanen. Så de är rädda att det ska börja brinna i huset helt enkelt. Så de tycker det känns konstigt liksom, för många olika, han som har hand om the news agent liksom, är så här, det här är konstigt och typ grannar, alla liksom engagerar sig, till slut är det någon då som ringer brandkåren. Och inne, när brandkåren kommer då, så här, träffar de på en man när han går in. Och han bara, nej men vi bränner lite så här grejer ute på baksidan och vi grillar kyckling. Så att de har liksom en brasa going och de har en grill going där de grillar kyckling. Och han bara, det är inga, liksom, det är ingen stor grej. Men när de går ut på så här baksidan då, så får de liksom inte riktigt samma känsla av att allting är cool direkt. För alltså den känns liksom inte så himla säker. Nej. Men inte det de reagerar på, utan det de reagerar på är att i den här elden så får en av brandmännen syn på vad de tycker är en människohand.
Nej.
Och han bara till sin kollega så här, ser du vad jag ser? Kollegan liksom bekräftar honom. Och när mannen då börjar märka så att de ifrågasätter vad som händer i den
han
här.
Han bara, det där är min mannekängdocka.
Nej, han säger så här. Han bara, ja om ni ser något i brassen så här, vi köpte ett helt får. Så vi håller på att elda upp det som blir kvar.
Okay.
Man bara, va? Absolut. Märkligt liksom svar. Brandmännen är liksom inte superövertygade, utan så polisen kommer dit och så här, snart ser typ de här nyfikna grannarna liksom hur så här brottsplatsundersökare, du vet såna hela vita overaller, kommer dit och liksom börjar undersöka. Och efter ett tag så ser man också den här mannen ledas ut i handfängsel. Och ytterligare ett par timmar senare så rullas liksom någon ut på en bår täckt av ett liksom rött, alltså så här, tyg liksom.
Och då börjar man... att det är rött. Eller?
Vad sa du?
Otippat att det var rött.
Ja, jag vet, men det är verkligen det, för att jag har sett bilder på det. Det är liksom inte, det är, tyg kanske är fel ord, men du vet sån
som
liksom.
Som skynke typ.
Ja, men lite pressen, så. Det ser ut lite grann som att det är samma material som typ kanske en sån hockeytrunk. Alltså lite så stiff.
Nylon.
Ja, precis. Men rött är det i alla fall. Och man börjar, då börjar ju så här, grannarna bara, vem kan det här vara? Börjar liksom spekulera kring vem det här offret kan vara. Men, och grejen är att de gissar rätt typ direkt, men det kommer ta en vecka innan man kan identifiera offret eftersom hon är så himla liksom illa bränd. Och personen då som man har hittat i den här trädgården är 21-åriga Sophie Lyonnais. Nu kommer min franska igen. Och hon har då jobbat som nanny i det här huset. Så att jag tänker att jag börjar med att berätta vem Sophie var. Och sen så kommer vi fram till vad som händer.
Kör.
Så Sophie växte då upp i den franska byn Paron.
Fint, jättebra.
Det ligger ett par timmar söder om Paris. Eller typ så som de säger i den här brittiska dokumentären, Paron. Hon bor med sin mamma och hennes man, men hon har också, jag tror att hon har en halvbror som är yngre än henne och en stora syster. Så att det, liksom, det finns ett syskon sådär. Hon är supersnäll, liksom väldigt vänlig och så här väluppfostrad. Också extremt blyg. Alltså jätteblyg. Alltså hennes familj, du vet, pratar om att så här, bara, vi pratade inte så mycket typ. Man var typ tvungen att dra orden ur henne. Alltså även liksom in i familjen så var hon jättetillbakadragen typ. Hon pluggar pedagogik för små barn i skolan eller på college eller motsvarigheten i Frankrike. Och hon älskar verkligen barn. Så här, barn tyr sig till henne. Hon har liksom jättestark relation till barn. Men hon har väldigt svårt att få jobb inom det liksom yrket i den här lilla byn eller i sitt närområde. Så det är en kompis henne som är så här, okej, här är en annons där de söker en fransktalande nanny i... Eller nanny till en fransktalande familj, men i London.
Okay.
Och hon är liksom så här, hon är intresserad. Men egentligen så är inte det här någonting hon vill göra. Hon har liksom ingen, du vet så som vissa kan vara, typ så här, jag vill jobba utomlands. Alltså ingenting så.
Nej.
Hon har aldrig tidigare lämnat Frankrike.
Okay.
Utan det som hon typ ser som positivt med den här liksom setupen är då delvis att hon så här, då kanske jag kan komma tillbaka till min hemort och vara så här, jag har den här erfarenheten på mitt CV.
Just det.
Så att då jag kanske kan få ett jobb där, men också att hon så här, tänkte att det kan vara bra att lära sig engelska, eller liksom träna på sin engelska. Så det är liksom så här, hon bara, det kommer bara vara tillfälligt och sen kommer jag komma hem liksom. Så i januari 2016, vilket är då precis efter att hon har fyllt 20, så flyttar hon till London för att jobba hos Sabrina Cordier och hennes kille Osam Medoni. Han kallas för Sam, så jag kommer kalla honom för det. Och hon flyttar då in i det här parets hus i Southfields för att ta hand om Sabrinas två barn. Så de här personerna som hon flyttar in hos, jag vet inte jättemycket om Sam, men Sabrina vet man ganska mycket om i alla fall.
Har hon varit dokusåpaskondis?
Alltså, nej, det har hon inte. Men det finns en liksom populär kulturell koppling som är, alltså, it's weird. Och spelar en central roll i hela fallet. Jag ska bara ta ut min te.
Jag smakade, det var jättegott.
Nice. Det är det svarta teet, va? A murder has been announced. Asgott.
Jag dricker det med mjölk och Karin dricker det med bara honung.
Ja. Okej. Sabrina Cordier. Hon när Sofie flyttar in hos henne, så är hon typ så här tidiga 30 års ålder. Jag tror att hon kanske är 32, 34, något åt det hållet typ. Hon kommer också från Frankrike, men från, jag vet inte hur man säger det här, om det stavas som Troyes. T R O Y E S. Skitsamma.
T-R. Tror jag kanske. Jag vet
inte. Det är nordöstra Frankrike i alla
fall. Jag har ingen aning.
Nej, bra. Hon beskrivs som liksom, alltså, väldigt glamorös.
Jag kände det på hennes namn bara.
Alltså, jag ska visa dig bilden. Hon
det
är
var
liksom
antingen Sabrina tonårshäxan eller så var det Sabrina Piffy Piff.
Kul att du pratar om Sabrina tonårshäxan, för att det kommer finnas en väldigt lös koppling som kanske inte är supertydlig när jag tänker efter, men till bara häxa snart.
Okay.
Det var jättekonstigt jag sa så. Skitsamma. Hon är som sagt superglamorös. Alla i området bara, oh, vad är det här för spännande glamorös person? Hon jobbar då som stylist och liksom fashion designer.
Okay.
Och hon har också då haft en relation med Mark Walton.
Okay.
Det är alltså personen, en av två medlemmar som grundade Boyzone.
Nej.
Och det är så sjukt. Han var bara med i Boyzone ett år. För efter ett år blev han sparkad från bandet han själv grundade. Och typ insåg det i tidningsartiklar när de hade typ, när de hade bilder på Boyzone med hans typ så här namn eller hans ansikte utkryssat. Det verkar ha varit lite stört. Men han repade sig. För att han startade senare ett annat sånt liksom popband. Men det kanske var två tjejer, två killar som hette Fifth Avenue.
Ja, kom ihåg.
Och det här var också min otroliga lösa koppling till Sabrina the Teenage Witch. För att han också jobbade med Bewitched.
Åh, alltså älskade Bewitched. Jag hade deras album.
Jag tror att han hade en relation med typ, för det var ett syskonpar med, till dem, deras stora syster eller någonting. Okay. Så han jobbade med Bewitched då.
Och, exakt.
Otroligt bra.
Alltså så sjukt bra.
Och minns också videon, vad glad den var.
Alltså,
den var så glad. Så glad irländsk pop. Underbart.
Alltså, jag älskade sån musik. Alltså Steps.
Som Big Seven. Ja, gud ja. Alltså
1000%. Okej, okay. Kul.
Eller hur? Så han jobbar med dem. Och han är då som sagt låtskrivare, manager, blir superrik. Jätterik, fortfarande jätterik. Numera, eller åtminstone för några år sedan, så var han domare i Vietnam Pop Idol.
Sjukt.
Eller hur? 2011 så träffar han Sabrina Cordier på en bank i Notting Hill. Och han typ frågar så här, hon i kassan bara, vem var den snygga tjejen? Och hon bara, hon frågade om dig med.
Nej.
Så de har en sån blixtförälskelse.
De har en sån meet cute.
Ja, men alltså det är verkligen som att de är, om filmen Notting Hill hade handlat om folk som var på bank istället för i bokaffär. Det hade varit det. De blev superkära. Men den här relationen var liksom riktigt dålig. Och det beror då framförallt på Sabrinas, alltså hon beter sig extremt, hon är extremt oberäknelig. Och senare då i rätten, när Mark Walton flygs in för att vittna i rätten. Då beskriver han det som att hon var våldsam och exhibited a manipulative and controlling nature. Hon var kalkylerande och kunde gå från att vara helt lugn till att vara rasande över väldigt så små saker bara på en sekund liksom. Och de bodde tillsammans i 2 år. Alltså så först var de tillsammans ett tag och sen så flyttade de ihop. Så bodde de tillsammans i 2 år. Jag tror att hon lämnar honom 2014. Men han har också liksom så här betalat hennes hyra. Och han har betalat för nannies till hennes barn.
För hon hade barn sedan innan då eller?
Exakt. Och det verkar som att hennes man var i Frankrike. Så att hon har liksom flyttat till London och tagit med sig barnen. Men hon liksom avskedar de här barnflickorna för att vet, så här, hon anklagar dem för saker som han bara, jag upplevde inte att de var sanna. Typ att de raggade på honom. Eller att det var någon hon sparkade för att hon låste in min son. Alltså du vet, och han typ, han höll inte med om den bilden, men han liksom betalar hyra för henne och han betalar för det, och jag tror att han fortsatte göra det ett tag efter att de hade gjort slut. Men efter ett tag får han väl nog, och delvis då för att hon sparkar alla nannies hela tiden och också för att jag tror att hon då träffar sin nya kille och Sim Medoni som är lite äldre. Jag tror att han kanske är 5 år eller något. Då bestämmer sig Mark Walton för att nu ska jag nog inte betala mer typ. Och då bryter liksom alltså helvetet ut. Sabrina och Sam ringer liksom polisen och försöker anmäla honom, alltså Mark, om och om igen. Alltså de anmäler honom typ 30 gånger för olika saker. Bland annat för att han ska vara pedofil. Vid ett annat tillfälle så anklagar hon honom för att ha haft sex med en katt.
Men gud.
Alltså de kör vad som helst liksom.
Vad sjukt.
Och
att den här Sam är med på det.
Ja, japp. Alltså han bara kastas rakt in i den här galenskapen. För det man säger är att det är hon som är den liksom dominanta i relationen. Men han är med på allting. De så här försöker skaffa besöksförbud. Alltså du vet, det är liksom hon ringer hans mamma. Alltså hon ringer Marks mamma. Och folk han jobbar med påstår att han är pedofil. Hon startar en Facebookgrupp med, om du vet, om att Mark Walton är pedofil. Alltså det är liksom, hon bara drar igång en sån jävla kampanj mot honom liksom. Och alltså, hon kan inte släppa honom.
Nej.
Alltså det blir en sån jävla obsession liksom. Och hon blir också uppenbarligen allt mer paranoid och sjuk liksom. För det som tidigare var liksom en extremt kontrollerande person, vilket ju inte är lugnt någonstans förstås, det blir värre. För hon tror liksom att Mark typ kontrollerar henne, delvis genom typ så svart magi. Men också, du vet, att han så här, hon tror att han spionerar på henne, att han har hyrt in en helikopter som cirkulerar över deras hus för att typ hålla koll på henne. Alltså du vet, det liksom blir värre och värre och värre, och som sagt, Sam dras ju in i det här liksom. Och han kommer senare också erkänna, och det erkänner båda två, att de liksom tillsammans spred de här grejerna om Mark liksom. Så i det här flyttar då stackars 21-åriga Sophie.
Ja, vilken jävla panik. Otur för henne
alltså. Alltså aldrig varit utanför Frankrike, kommer direkt hemifrån från sin mamma. Alltså det är så hemskt.
Så jävla hemskt.
Så det är liksom de här två personerna som har är fullt upptagna med att liksom är take down Boyzones grundare. Och dessutom är det 2 barn. Jag har inte liksom, det, barnen omnämns typ ingenstans. Jag vet att hon, minst en av dem är en son, det är det enda jag vet. Så att jag tror att de var där under tiden det här hände liksom. För att hon är ju anställd som fulltime nanny, så jag antar det liksom. Och också, jag har inte läst någonstans att det fanns åtalspunkter mot Sabrina och Sam som rörde barnen.
Nej.
Liksom. Utan, ja, så. Sofie flyttar då som sagt in januari 2016. Sa jag det innan? Jag vet inte. Nu sa jag det i alla fall. Och i det här området då, där man har koll på folk, så ser man henne som så här, men hon är jättelugn och väldigt tillbakadragen. Liksom. Hon får en kompis Och det är en tjej som vill gärna vill lära sig franska typ. Så Sofie är typ såhär, men jag kan hjälpa dig lite grann liksom. Så att de verkar vara det verkar vara den enda personen hon hänger med liksom. Och med henne, för henne säger hon typ, till henne säger Sofie typ att hon bara, jag längtar efter att flytta tillbaka till Frankrike och typ jag vill börja plugga film. Alltså så liksom. Hon pratar lite grann med en man som äger typ den lokala restaurangen. För att de är där med typ barnen och även själv och äter ibland liksom. Och han säger i den här dokumentären då att han bara, det ger jättemycket nannies i det här området och mycket folk som då har flyttat dit för att jobba med barn liksom. Men att hon inte var med dem. Okay. Att han var så här, de umgicks jättemycket både med barnen men också själva på helgen och så. Mm. Men hon var alltid själv eller så var men hon var nästan alltid med barnen, men om hon inte var det så var hon själv liksom. Mm. Och folk tycker att hon är så mycket med de här barnen att folk är så här, men hon kan inte bara vara anställd utan hon måste vara typ en del av familjen för att det liksom är som att hon aldrig är ledig typ.
Jag fattar.
Så det första året som hon då är hos Sabrina och Sam så märker det är ingen som märker något typ superkonstigt. Ja, hon är så tystlåten så att hon är väl inte superkommunikativ heller liksom. Men är man bara blyg?
Ja, nej men det behöver ju inte vara någonting
att man konstigt. Man är med något vidrigt liksom. Men sommaren 2017 så blir allt liksom värre. För Sabrinas liksom maniska besatthet vid Mark eskalerar. Och det som är problemet är att han har flyttat till LA.
Okay.
Så hon kommer liksom inte åt honom. Och det som händer då är att hennes liksom ilska och besatthet av den här mannen hamnar på Sofie.
Ah, fy fan vad hemskt.
Och Sabrina och Sam får då för sig att Sofie är liksom anställd av Mark för att spionera på dem. Att han har liksom planterat henne i deras hem. Att Sofie och Mark har en relation. Mm-hmm. Och att han har planterat henne i deras hem för att spionera på dem liksom.
Gud, vilka galningar.
Ah, ja, nej, men de är ju liksom super sjuka uppenbarligen. Och de är liksom 100% övertygade om att så här är det bara.
Mm.
Det är liksom inte det, och nu måste de bara få Sofie att erkänna.
Okej.
Okay. Och de börjar liksom så här kontrollera Sofie och typ straffa henne för det här som de har hittat på att hon liksom gör.
Det är så sjukt.
Och de inleder liksom en så här långdragen tortyr.
Fy fan.
Som ett par månader senare då kommer leda till hennes död. Så de hindrar liksom och förbjuder henne att äta. Och Sofie blir liksom allt smalare.
Mm.
Och hon får typ inte längre betalt för att Sabrina har inga pengar.
Nej.
För att, ja.
För han Sam har inga pengar heller.
Nej, det verkar inte som det.
Nej.
Hon får inte betalt i alla fall. Och när hennes kompis får höra det så erbjuder hon henne att så här, jag kan skaffa ett halvtidsjobb till dig.
Mm.
Men när Sabrina får reda på det så liksom kuttar hon kontakten med dem typ.
Mm.
Så att så här, den här kompisen kommer till deras hus. Och, eller Sabrina och Sam. För då är det Sam som öppnar dörren.
Mm.
Och hon bara, hej, jag vill bara träffa Sofie typ. Och han bara, hon är inte här. Hon bara, fast jag hör ju hennes röst där inne. Hon är inte här så du får gå härifrån typ.
Men gud.
Så de kan inte ha någon kontakt liksom. Och en dag så är liksom Sofie på den här restaurangen. Och hon är liksom uppenbart ledsen. Och krögaren typ så här, vad är det för fel typ. Och hon bara, min mamma är sjuk i Frankrike och jag kan inte åka och hälsa på henne för att jag liksom inte råd med biljetten och du vet så här. Så den här krögaren bara, du får låna pengar av biljetten till mig, av mig.
Oh.
Så kan du betala tillbaka när du har dem liksom. Och hon svarar liksom inte riktigt, alltså hon typ bara så här, och typ drar därifrån liksom. Men senare, typ några veckor senare, så kommer hon tillbaka och bryter liksom ihop. Och då berättar att Sabrina har slagit henne.
Mm.
Och då erbjuder krögaren henne, han bara, jag har en kompis som kan fixa jobb till dig. Så jag pratar med honom. Mm. Och den här kompisen bara, nu skickar henne till mig så läser vi någonting liksom. Men då får Sabrina reda på det. Och typ dyker upp på den här restaurangen och skäller ut den här krögaren. Alltså du vet liksom.
Helt galen.
Ja, helt galen. Och sen står hon typ utanför hans restaurang och bara skriker på Sofie på franska typ. Och det är också så jävla hemskt. För att hemma i Frankrike så får Sofies liksom mamma typ mail, sms från henne där hon är så bara, jag vill komma hem liksom.
Gud, varför kan hon inte hämta den?
Ja, jag vet, det är så jävla jävla hemskt, men också så här, hennes mamma inte, du vet, de har inga pengar. Nej. Och liksom hon jag tror att hon säger så, hon bara, så fort jag får lön så kommer jag sätta över pengarna till dig, så får du liksom får du komma hem typ. Och sen så ringer typ Sabrina upp hennes mamma och bara, du, jag och din dotter har lite grejer som vi måste lösa rent ekonomiskt här, så att hon kommer behöva stanna kvar typ. Och sen senare så kommer det då visa sig att Sabrina har tagit Sofies pass.
Nej.
Så hon har liksom inga pengar, för de betalar henne inte. Hon är helt isolerad. Den enda personen i liksom den här förorten hon typ kände är hon liksom isolerad, eller vet inte, var bekant med. Totalt isolerad från dem. Har inget pass.
Fy fan.
Alltså du vet, inte bra på språk. Alltså det är, ja, ah, det är en sån klaustrofobisk eller panikkänsla verkligen. Och som om det då inte var det nog, så hemma i det här huset där hon liksom bor och jobbar, alltså hon är där hela tiden, så genomför Sam och Sabrina liksom timms långa förhör med henne. För att hon ska erkänna att hon konspirerar mot familjen tillsammans med Mark Walton. Alltså. Och de spelar liksom in de här förhören på sina mobiler. Antagligen för att de vill ha henne så här erkännande inspelat. Alltså jag tror att de är så sjuka liksom. Och de säger typ, de så här, när du väl berättar vad som är sant, typ, du kommer få fängelse för det här. Det är inte okej det du håller på med typ. Alltså de liksom hotar henne, att de ska typ polisanmäla henne.
För vad för, då?
Ja, exakt. Men inte bara det, utan de liksom slår henne, alltså du vet, puttar omkull henne. De svälter henne uppenbarligen. De får henne att känna sig helt jävla galen. Och hon är liksom, hon kommer inte därifrån.
Vilken skräcksituation, alltså.
Ja, jag vet, det är så jävla hemskt. Det är ren, alltså ja. De börjar också ägna sig åt, alltså waterboarding, vilket typ är skendränkning liksom.
Det är typ det läskigaste.
Ja, jag vet. Ja, och det gör de liksom, alltså i timmar för att få henne att erkänna det här liksom. Och i den, jag tror det är den sista, eller åtminstone en av de sista inspelningarna, så erkänner Sofie.
Nej.
Men för att hon är liksom,
ja, hon vill bara slut på det
liksom. Ja, men du vet, som den grejen med falska erkännanden.
Ja, ja.
Alltså. Man bara, nu bara, jag bara säger nu så kanske det är slut liksom. Och uppenbarligen tar det ju slut. Mm. Men det tar ju slut för att de mördar henne liksom.
Shit.
Så efter att brandmännen då hittat Sofies kropp i brasan i trädgården i Southfield, så grips både då Sabrina Cordier och Sam Medoni. Och båda påstår att de sov när den andra mördade Sofie. Och eftersom det, kroppen är så himla illa tilltygad, så är det liksom, alltså av för att de har försökt bränna upp henne, så går det inte att avgöra dödsorsaken.
Nej.
Men det man kan säga, eller det man kan se, är att hon har utsatts för, alltså, återkommande grovt våld under liksom lång tid. Och under rättegången som liksom, som äger rum, det är sommaren förra året, sommaren 2018, så har åklagaren ett vittne som var med. Åtminstone, inte, jag vet inte om det var exakt samtidigt, men att som i alla fall på något sätt visste att båda två hade varit inne i badrummet liksom. Det allra sista som hände.
Vad kan det ha varit för vittne?
Ja, men jag tror att det var typ någon kompis till någon, men det måste också varit en jättesjuk person liksom. Och uppenbarligen så var ju båda då Sabrina och Sam liksom sjuka. Och under rättegången så pratar man om så här folia dö, alltså den delade psykosgrejen liksom. Men båda två döms till livstidsfängelse.
Okej.
Och måste sitta minst 30 år innan de har möjlighet till liksom villkorlig frigivning. Och de sitter ju där liksom. Det är, domen kom ju förra året, så det är ganska, det är liksom nytt. Och den här historien är, men som just, det är sån jävla panik. Alltså det är så jävla jävla panik, och var, hon måste känna sig så otroligt ensam och varit så jävla utsatt liksom.
Det är ju ens liksom skräck att bara så här åka utomlands för att göra någonting och att man är ensam.
Ja, ja, ja.
Och sen,
vilket
så,
hon inte ens ville från början.
Exakt, och så bara hamnar man i helvetet
ja.
Verkligen.
Ja, jag vet. Det är så jävla sorgligt. Och den 6 juni förra året så var Sofie Leonés kropp tillbaka i hennes hemby för hennes begravning. Och den här dokumentären som jag sett då heter Torture to Death, Murdering the Nanny, vilket är också ett vidrigt namn, måste jag bara säga. Som sagt, det är Channel 5. Och i den så pratar typ hennes så här mamma om hur liksom familjen har påverkats av det här. Förstås, liksom, och hur fruktansvärt det har varit. Och bland annat så berättar hon en grej som är så himla sorglig, liksom, att Sofies 8 år gamla lillebror ville typ följa med henne till London för att han sa att han ville berätta för dem hur det här inte bara hade liksom förstört Sofie, utan att det också hade krossat hans hjärta.
Nej.
Och det är så hemskt.
Väldigt sorgligt.
Fruktansvärt sorgligt avsnitt det där.
Mm.
Det där var mordet på Sofie Leone.
Usch.
Nej, men det är verkligen mardröm.
Vad lär vi oss av det?
Jävla mardröm.
Och inte utomlands och jobba som nanny.
Och aldrig utomlands någon gång. Nej. Jobba inte.
För fan vad hemskt alltså. Usch,
ja, jag vet. Usch.
Vilka vidriga människor.
Jag vet. Puh. Förlåt. Förlåt från oss till er.
Verkligen.
Men tack för att ni var med oss på den här fruktansvärt hemska resan från början till slut.
Verkligen. Och gå med i vår Facebookgrupp.
Ja.
Mord mot mord podcast.
Ja.
Kom och träffa oss på vår livepodsturné.
Ja.
Malmö, Norrköping, Kalmar.
Ja.
Och så hörs vi.
Det gör vi verkligen. Ja. Och om man vill önska fall så gör man det att Sandell Anna, att Karin Londre på Instagram. Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Och så hörs vi nästa vecka. Hej.